One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Vi har Kronofogden på besök.
Idag intervjuar vi Amanda från Kronofogden som berättar om att Kronofogdens uppgift är att hjälpa både den som ska få betalt och den som ska betala utan att ta någon ställning. Att få se parterna med information och faktiskt underlätta i samhället att det funkar med krediter.
Och tips till dig som har en anhörig eller som själv har skulder.
Vi pratar ganska mycket om det här med vad finns det för möjligheter, vad kan man tänka på. Vi pratar om skuldsanering, vi pratar om löneutmätning, vi pratar om vilka saker man kan göra kring förhandling, att försöka förhandla ner räntan. Och vilka möjligheter med kommunens budget- och skuldrådgivare. Och som du som anhörig kan tänka på när du hjälper någon, eller du som behöver är i processen, hur kan man göra, hur kan man tänka och vad ska man tänka på? De bästa tipsen helt enkelt.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt. Och som vi var inne på, idag har vi med Amanda som har jobbat i nästan 12 år på Kronofogden. Och vi pratar om, alltså det är liksom så här, jag upplever ibland att det finns mycket myter och missuppfattningar kring Kronofogden, och att det är lite med Kronofogden som jag skojade om när man blir stannad av polisen på en trafikkontroll, så är den första tanken var så här, gud, när drack jag senast? Och det kan vara så att flera månader tillbaka, men man blir ändå liksom den här...
Ja, det är hjärtat i halsgruppen.
Hjärtat i halsgruppen. Men samtidigt så uppskattade jag liksom Amanda som ger ett väldigt mänskligt ansikte till det, hur de tänker, hur de resonerar, vad deras uppgift är, vad deras uppgift inte är.
Ja, också att de är lite av en servicemyndighet, sa hon också ju.
Ja, men precis. Vad tog du med dig?
Men jag tog med mig jättemycket, men det som stack ut för mig var ju att man ska inte vänta för länge innan man kontaktar inkassobolag om man har med dem att göra, eller med Kronofogden. Alltså att man ska inte
man ska inte liksom försöka hålla på med det själv för länge om det blir för stort.
Ja. Mm. Nej, men precis, vi pratar ganska mycket om det här, att det är ofta förknippat med mycket skam. Att liksom så här, nej, men jag borde inte ha hamnat här, man vill göra rätt för sig. Men att det verkligen är så att ju tidigare man tar kontakt, ju tidigare man ber om hjälp, ju tidigare man berättar för någon annan. Eller som anhörig, alltså ställ frågan så här, hur är det? Kan jag hjälpa till? Mm. Att många gånger så tar man tar för lite hjälp för sent. Och att det finns mycket att vinna för alla parter just att ta hjälp tidigt, att fånga processen tidigt. Och att det finns många liksom möjligheter, men att det finns också en hel del missuppfattningar. Att till exempel antalet som söker skuldsanering har ökat mycket på senare tid, men antalet som beviljas är färre eftersom det är just liksom missuppfattningar kring hur det här fungerar.
Vad var det som stack ut för dig då?
Ja, men jag tror att det är det här att jag har ju funderat mycket på det här. Jag har ju varit i vissa sådana här processer där jag har hjälpt människor. Och det som jag nog skulle vilja skicka med är att vara hellre en projektledare. Hjälp människor att göra grejerna själva snarare än att betala av någons skulder. Eller liksom, för man kan ju vilja göra det i all välmening, att man tänker så här, men du vet, för den människan kanske har 10 000 i skuld. 10 000 kanske inte är så mycket i min ekonomi, men att man gör då den personen en björntjänst, att man liksom, man botar hustan, men man botar inte att människan är ute och liksom utan att vara påklädd eller är i ett sammanhang där man blir smittad med sjukdomen. Att ta hellre hand om rotorsaken och sen också vara, att fånga att det många gånger handlar om skam, att det handlar om många andra känslor än att människan inte fattar plus och minus i Excel. Utan att det hänger ofta ihop med andra saker, livshändelser, precis som Amanda är inne på.
Mm.
Men jag tänker att vi behöver inte göra så mycket mer av det, utan ett tips är verkligen så här, kolla i forumet. Vi har haft många sådana här diskussioner i forumet där folk är så här, jag ska hjälpa den här, vad kan jag få för tips? Vad finns det för tips till andra? Och sen är det mycket så här, ganska mycket så här frågor vi diskuterar också. Så här, vad kan mätas ut? Hur funkar det? Och funkar det med bil? Och etc. Så att, ja, men jag tyckte så här, ett ganska mycket information, men ändå väldigt, jag upplever det ganska allmänbildande och lättsamt. Och Amanda är ju skitduktig, tyckte jag. Så att jag... Ja, men jag tyckte det var snyggt. Men jag tänker att vi släpper på Amanda. Varmt välkommen Amanda Wajensten Wetterström. Du har ju arbetat på Kronofogden i mer än 10 år. Du har arbetat både som kronoinspektör, kommunikatör, projektledare med förebyggande arbete, med utredningar och mycket annat. Så varmt välkommen.
Tack. Stort tack.
Är det något du vill lägga till?
Nej, jag tyckte det var väldigt, du fick med allting. Jag började som kronoinspektör och sen jobbade jag en kort tid som kommunikatör och sen så projektledare är det jag gör nu.
Ja.
Ja, så det var heltäckande.
Ja, men vad bra. Men du, jag tänker ju så här att det finns ju mycket myter om liksom så här kronofogden och till och med vissa är till och med lite oroliga att ta kontakt med det. Kan du inte liksom så här från ditt håll som har varit på myndigheten i 10 år säga så här, vad tycker du är det viktigaste någon borde veta om kronofogden?
Ja, men jag tänkte på det när jag fick den här frågan, så tänkte jag att den här frågan skulle komma och då funderade jag lite på när jag började för... Det började närma sig 12 år sedan faktiskt. Då var det min gamla arbetsplats när de skulle tacka av mig. Så frågade de, liksom, ja, men de frågade såklart vad jag skulle gå vidare till. Och så sa jag kronofogden. Och så blev det bara knäpptyst, ett helt rum. Jag tror det var 15 personer som skulle tacka av mig, helt knäpptyst. Och så var det någon som sa, ja, då får vi se om vi träffar dig igen. De hade liksom bilden av att det var, bilden att det var livsfarligt.
Tänkte, nej, det är kört för dig liksom.
Ja, vad är det du ska göra? Varför ger du in i det? Och jag blev ganska färgad av den bilden. Så jag tänkte, vad har jag gett mig in på? Så att det är ju också den mediala bilden var ju, det skedde ju en, jag ska inte kalla det för en olycka, men det skedde ju en ganska tragisk händelse för kanske, nu är det väl 15-20 år sedan, på en förrättning. Och det där sitter ju kvar. Så jag tror att många tror väl att det är ett ganska farligt jobb. Och att många är väldigt arga och att det är... Men det är faktiskt inte, det stämmer faktiskt verkligen inte. Det är en väldigt snäll och trevlig service-minded myndighet. Så de flesta av de här myterna, jag ska nästan säga alla de myterna, de är kraftigt överdrivna, skulle jag säga. Det är inte så som det ibland målas ut. Verkligen
inte. Exakt. Nej, men för jag tänker, går man in på er hemsida, för jag har ändå hängt på det nu ett tag inför idag, och så tycker jag att det är så fint, för det är så här, för dig som vill ha betalt, och sen är det så här, för dig som ska betala, och sen är det så här, förebyggande arbete, så här, och sen är det så här, statistik och rapporter. Och liksom vår uppgift är liksom att bidra till att minska skuldsättningen och att fler liksom får en andra chans. Och sådant. Ja. Och jag var så här, ja, det var ju inte det man liksom tänkte. Och sen är det dessutom, och sen är det saker vi inte gör. Och så stod det så här, det är inte vi utan kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar. Så det känns som att det var så här, att det var nog något möte där det var så här, nej, men du vet, nu lägger vi allt det tråkiga på dem. Och så var ni lite så här, det var inte meningen att vi skulle få det här.
Nej, men jag tror också, jag var ju inte med på 80- och 90-talet, men jag har hört från kollegor att det är klart att det var lite annorlunda förut. Det var det. Det är ju ingen som säger precis hur det var, men också, det var lite, kanske lite hårdare tag. Det var lite sådär, här kommer vi från Kronofogden och vi ska göra det här. Det fanns inte så mycket fokus på att förklara varför man var ute på förrättning. Vi kan ju prata om det sen, vad en förrättning är, men varför man knackar på hemma hos någon och går in och letar efter saker. Man kanske bara gick rakt in. Det fanns ju inte det här tanken om att man är liksom, personen är en kund som vi ibland pratar om. Vi pratar inte om det externt, men vi pratar om det internt. Att personen, vi vill ju naturligtvis att man ska få så mycket information som möjligt så att man kan reda i sin egen situation. Men jag tror att det var en annan, det har nog skett en, vad ska man kalla det för, en resa både liksom värdemässigt, kulturellt inom myndigheten där jag kanske inte var med. Jag kom nog in när den resan redan hade gjorts, men jag har ju fått liksom roliga berättelser förklarat för mig hur det var tidigt 80- och 90-tal, där det kanske var, ja, men det är lite mer offensivt. Det var lite mer, jag kommer hit och har en uppgift, jag ska göra det här, och så kanske jag inte bryr mig jättemycket om hur det landar hos den jag är hemma hos. Så kan man väl sammanfatta.
Men vad gör ni mest idag då, skulle du säga? Liksom viktigaste uppgifterna och sådant. För ni är ändå 2000 anställda, tyckte jag läste.
Ja, men det har vi. Alltså vi gör ju jättemycket, och du sa ju det väldigt bra där. Det är ju vår devis, det här att vi är till för de som ska ha betalt och den som ska betala. Det vill säga att man är en neutral part i mitten som ska ta hänsyn till bådas perspektiv. Den som ska betala och ge den information och kunskap om hela processen och vad de behöver göra för att ta tag i sin situation. Men vi ska ju även se till borgenärerna, alltså de som vänta på pengar. Vi ska ju se till deras intressen också, så vi ska ju inte ta sida och hjälpa någon åt något håll, utan ge information så att de vet hur processen går till. Och det lär man sig precis när man börjar, hur man förhåller sig till det. Och det går ganska lätt att komma in i det mindsetet, om man får säga så faktiskt, att man ser till bådas intressen, utan att man kan ju känna för olika saker privat, men professionellt så kan man ändå vara liksom, den här personen behöver den här informationen för att kunna ta tag i det och göra så. Och den här behöver få information om. Så det tycker jag att man kommer in i.
Förlåt.
Nej, men vi gör ju otroligt mycket. Vi har ju kärnverksamheten det vi kallar för verkställighet. Alltså det som jag har jobbat mest med. Alltså när man är ute och träffar människor och utredare och ser efter vilka tillgångar personen har för att kunna betala. Och det är ju kärnverksamheten, där löneutmätning till exempel är en av de vanligaste åtgärderna. Det är väl cirka 100 000 svenskar som har löneutmätning. Alltså en liten del av lönen går till att betala skulder. Och det är ju en ganska administrativ åtgärd. Det är ju ingenting som vi behöver åka ut och träffa någon, utan det är ju skrivbordsarbete. Men vi har ju tillsyn över konkurser, vi har skuldsanering. Vi har vår kundservice som svarar på vansinnigt stor mängd samtal. Vi har såklart en juristsektion som är jättestor. Vi har inregistrering. Vi har väldigt, väldigt mycket olika, därför att det finns flera olika led i processen hos Kronofogden. Så det är som en lång kedja som ett ärende går igenom. Ni kanske kommer in på det.
Ja, men kan vi inte börja där då? Alltså, hur ser den här kedjan ut? Och jag vill bara verkligen betona det, för det var en grej som jag inte hade tänkt på innan jag gjorde researchen, att detta är så viktigt återkommande, att ni tar inte ställning varken för den ena eller för den andra, utan ni är som den där parten utanför och administrerar och hjälper båda parterna.
Ja. Och det tror jag också finns en sån i vår kommunikation, att det är ju för att annars så skulle kreditsamhället inte fungera. Alltså det går ju, man skulle inte kunna låna pengar om man inte kan lita på att man får tillbaka dem. Sen kan jag förstå att man som skuldsatt så tycker man säkert att men varför gör ni de här åtgärderna mot mig? Då tar man ju det väldigt, det blir ju som en personlig, att handläggaren har tagit ett beslut att jag ska utmäta din lön. Men vi tar ju de besluten utifrån att det är då med beaktande av att det sitter någon på andra sidan som väntar på pengar.
Mm.
Så, men det tror jag, det tänker man nog, och det förstår jag att man inte tänker på som skuldsatt själv. Mm. Men vi gör ju det, vi som sitter där och ser båda sidor, vi kan ju se det.
Nej, men precis, och jag tror att där är det viktigt också att ta det här steget bakåt och tänka så här, okej, om inte Kronofogden fanns, då hade det ju varit mycket svårare för folk att låna pengar, för att den som sitter på pengarna och lånar ut här, jag vet ju inte om jag kommer få tillbaka de här pengarna, och då blir risken mycket, mycket högre för mig som långivare. Så att,
jag tror inte att någon skulle vilja låna ut. Sen är det ju så här, det är klart att det finns människor som hamnar i situationer där man har lånat av, man har en privat skuld och man lånar och det är väldigt höga räntor och man sitter och betalar av väldigt mycket på räntor. Man kommer aldrig riktigt ner till det som man är skyldig. Och det finns alla möjliga liksom personliga, vad ska man säga, tragedier eller vad man ska kalla det för bakom det. Men där behöver man ändå hålla huvudet lite kallt som handläggare. Att det är fortfarande så att man måste betala tillbaka.
Men har ni liksom siffror på de här, vad ska man säga, de här personliga tragedierna där man liksom ändå, hur många som liksom löser sina problem och kanske med hjälp av er då?
Oh, bra fråga.
Du pratar om den här snurran liksom som bara snurrar ner, att man känner inte att man klarar av att betala av skulden för det är bara räntor hela tiden.
Ja, alltså vi har ju haft en diskussion, det finns ju ganska många skuldsatta eller gäldenärer som vi då säger, som har varit i Kronofogdens register sedan början på 90-talet och som fortfarande liksom snurrar runt och har löneuppmätning. Och det finns ett begrepp för det och vi kallar det för evighetsgäldenärer. Och det är ju då de skuldsatta som de kommer helt enkelt inte loss från oss, om man säger så. Och ibland när de gör det så brukar vi, det har till och med skett att det har skickats in tårtor och liksom sådana här tackkort, att nu är äntligen så slipper jag slipper era kuvert. Och ibland så har vi gjort sådana liksom förstärkningsinsatser mot de här evighetsgäldenära och faktiskt informera dem om möjligheten till skuldsanering. För att där ser man att alltså det påverkar ju psyket jättemycket att sitta på löneutmätning i 10, 20, 30 år. Så att där har vi ibland haft sådana insatser att vi informerar dem, att vi helt enkelt ser dem i våra system. Och informera om möjligheten till skuldsanering. Det är ingenting som vi gör slentrianmässigt sådär. Men det kan bli att vi gör det i de fallen där vi känner att det finns egentligen ingen annan lösning.
Ja. Men kan du inte ta kort, för jag tänker att vi ska prata om det, så här vanliga anledningar och skuldsanering, vi ska dyka ner i dem. Men kan du inte berätta så här övergripande liksom för den som ska betala, för den som vill, eller den som vill ha betalt. Hur ser liksom det övergripande flödet ut? För att jag tror ibland så har jag hört så här missförstånd, så här, missar jag att betala en räkning då får jag en anmärkning hos Kronofogden, och jag tänker, alltså det här är så många fel i den meningen.
Så här är det väl, att man kan väl ta ett enkelt exempel bara, att man går till sig själv, att man har en räkning som kommer som man inte betalar, så får man ju i bästa fall en påminnelse som man får en chans till, och då är det ju ganska många som reglerar det redan där. Och gör man inte det så finns det faktiskt vissa företag som skickar ytterligare en påminnelse. Inte alla, men några. Jag vet att jag har råkat ut för en gång, om jag ska vara lite privat, att det kommer två påminnelser och så hann jag reglera det då. Men låt oss säga att det bara kommer en då. Och så får man då lite respit och till att försöka lösa det. Och gör man inte det då så står det ju oftast på påminnelsen att betalar du inte så kommer vi att skicka vidare det här till ditt inkassoföretag. Och det finns ju flera inkassoföretag som du kanske vet. Och då får man ju en påminnelse oftast från inkassoföretaget. Att du har så här mycket tid på att betala det här. Och så står det oftast en text hos dem. Då. Det är ju lite olika för de olika företagen. Men det står en text att annars kommer vi skicka vidare ditt ärende till Kronofogden. Och där finns risk att du får en betalningsanmärkning. Så du har ju ganska lång tid på dig. Först liksom från räkningen till påminnelsen, sen från påminnelsen till inkasso och sen från inkasso till Kronofogden. Så det är ju inte så att det går, du missar en räkning och sen är det rätt in i Kronofogdens register. Men jag har hört historier om att det är fler och fler företag som skickar färre påminnelser. Man kanske faktiskt bara skickar en. Och där tror jag det har skett en viss, där har nog skett en förändring hos vissa företag att man är lite snabbare på att skicka vidare till inkasso.
Och vad händer när det kommer till er? När de säger så att vi skickade till Kronofogden, vad innebär det?
Ja, nej men då innebär ju det att det här grundföretaget skickat till inkasso och inkasso ansöker om ett betalningsföreläggande. Så det betyder att du får ju ytterligare ett brev hem då där det står att du är skyldig 3000 kronor till Ellos, låt oss säga. Och där får du också en liten tid på dig att bestrida och invända mot det här. Eller då inte invända. Och då skapas ju ett ärende hos oss. Så där får du också lite tid på dig så att säga. Så det finns ju en chans till där. Men sen då, om du inte gör det. Du reagerar inte på det här eller du tycker inte att det är fel. Då registreras ju ett ärende. Och då är du liksom inne hos, då är du ju hos Kronofogden. Då har du ett aktivt ärende. Men är det då så att det är första gången som du har det och du betalar när det kommer till oss, då blir det sekretessmarkerat, då slipper du din betalningsanmärkning, eller den kommer inte synas i alla fall. Så kan man säga. Men så att man har ju liksom, det finns väldigt många steg innan, så där ska man nog,
och i alla de här stegen så kan man ju ta kontakt och bestrida det där, och för det vet jag att det var något, så jag fick någon så här inkasso och jag var så här, det där köper jag inte överhuvudet, jag har inte gjort den där affären, då skickar jag det till inkassobolaget och då var de så här, okej, då pausar vi den här processen för vi måste utreda vem som hade rätt. Ja, och sen precis. Kunde inte då det andra bolaget då belägga att jag hade gjort det här köpet och sen ströks det.
Exakt, och det där är ju så här, där tar du upp någonting superviktigt, för det här är sånt som är svårt när man pratar förebyggande arbete, för att, eller jag vet att det kan vara svårt för det landar inte alltid så bra hos alla grupper. Men det är ju att man behöver ju vara väldigt aktiv. Det förutsätter ju att man, vad ska jag säga, att man är lite om sig och kring sig om sin post och sin ekonomi. Och det kan ju ha olika förklaringar varför man inte är det i en period. Och det kommer vi kanske också in på om det är olika livshändelser som påverkar. Eller ens psykiska mående som påverkar att man inte öppnar. Men är man aktiv så går det ju, som jag sa, så finns det ju lite olika steg där man kan antingen liksom reagera, men det här är ju fel. Eller reagera och tänka, ja, okej, jag har missat det här. Jag får liksom tugga i med det. Eller hur man nu, ja, man kanske tar kontakt med en budget- och skuldrådgivare eller man pratar med någon anhörig som har bra koll på ekonomi. Eller man ringer till Kronofogden och säger, vad är det här? Jag vill genast reglera det här. Jag vill absolut inte hamna hos er. Det finns ganska mycket. Och vi välkomnar ju att man absolut ringer oss vid alla möjliga frågor och funderingar som rör... som rör skulder egentligen, om det ska vara sånt. Ja, så ring oss så fort det går.
Ja, precis. Ja. För det kommer vi till. Det var också en av de här, så här liksom, var aktiv, ta kontakt. Men det, vi har en fråga här också från många i forumet. Detta var nog den vanligaste frågan, så här JFB, Anton Byberg med flera. Och så var så här, vilken är den vanligaste privatekonomiska orsaken till att man hamnar hos er? Är det så här arbetslöshet, skilsmässa, beroende, psykisk sjukdom? Alltså så här, Vad ser ni?
Ja, jag säger ja, ja och ja på det. Nej, men vi brukar kalla det för livshändelser. Det är precis de som du sa. Det är att man blir av med sitt jobb. Att man blir sjuk. Eller att man går igenom en skilsmässa. Det är liksom de tre. Sen skulle jag vilja påstå, men det har jag tyvärr inga siffror. Jag har inga belägg för det. Men jag skulle vilja påstå att psykiskt mående liksom är en liten... Det ingår inte riktigt i sjukdoms, men... Jag tycker att man har träffat på många som helt enkelt inte mår bra. Och då har man inte orken att öppna kuvert. Man har inte orken att egentligen bry sig och vara så där aktiv som vi hela tiden tipsar om. Så det är därför det tipset kan vara lite svårt ibland till vissa grupper, att det känns lite som att det är svårt att komma med den uppmaningen till någon som kanske inte mår bra. Eller beroende skulle jag kunna tänka mig finns med. Jag har inte några egentliga belägg eller siffror på det heller. Så här, men jag skulle kunna tänka mig att det är absolut
Men det ser man ju i andra områden, alltså i samhället, att så här psykisk ohälsa ökar, och då är väl kanske inte öppna kuvert och betala räkningar det som står högst på ens
Ja, men absolut. Och jag, innan jag jobbar på Kronofogden, så jag är socionom i botten och har jobbat på socialtjänsten innan, och jag har ju sett det här live, så att säga, människor som, det var ju långt innan jag visste vad Kronofogden var, men sett människor som har väldiga problem med ekonomin och kan ha svårt att öppna kuvert och kan ha svårt att göra ta de här kontakterna som vi uppmanar till, att ringa till olika ställen, fråga, vara aktiv kring sin ekonomi, jobba lite förebyggande själv, budget och de råden funkar väldigt bra i vissa grupper och sådär, och svårare i andra.
Ja. Vi har två frågor till här, så här. Är det några vanliga så här föremål, eller vad är de vanligaste? Är det skatteskulder, eller sen så har någon listat Telia och Collector, var de som skickade in flest ärende?
Ja, alltså,
vad är liksom sakfrågan?
Det beror lite på vilken ålderskategori man man tittar lite extra på, men vi på förebyggande kikar lite extra på de unga, alltså de som är mellan 18 och 25. Och där har det varit ganska mycket konsumtionsskulder de senaste åren, och även skulder kring telefoni då, mobiltelefonskulder. Och sen är det då konsumtion, e-handel liknande. Och i de lite äldre grupperna så kan det ju vara skatteskulder, att man helt enkelt missar att betala in skatt. Och även enskilda mål, som vi kallar det då, alltså fordringar till banker, och även det finns även en hel del e-handel i den gruppen, som alltså, vi tänker 35 till 50. Så det är en hel del konsumtion där också.
Ja. Ser ni JFB, det här flera som undrar också, ser ni några trender? Eller liksom så att det, mycket så här i media, så här, skuldsättning ökar bland unga och det var bättre förr och unga är oansvariga. Alltså så här, finns det några belägg för de här, eller vad ser ni för trender?
Ja, men lite belägg finns det faktiskt tyvärr för det. För vi på förebyggande har ju haft i många år skolmaterial som där vi marknadsför till lärare som har. Och där får vi in lite signaler om att det finns ganska stor del av ungdomarna som tycker att det är inte hela världen om man skulle hamna hos Kronofogden. Det är inte hela världen om man skulle få en betalning. Det kanske går att lösa. Det har nog skett en liten förflyttning där också. Att det kanske inte är lika... Det kanske inte är lika skrämmande som det var för 10 år sedan, om man säger så.
Ni har blivit för snälla.
Ja, tänk om det är så. Då får vi... Nej, men jag tänker att, och det här återigen, det här får ni ta med en nypa salt, men om man får spåna lite fritt så är det ju också så att det finns ju viss konsumtionshets på oss alla. Alltså det är mycket i medialt att man ska shoppa, och det är ganska lätt att handla nu, och sen så kan man betala sen, och jag kan köpa något nu och betala i juli, och det är ju väldigt lockande. Och det kan jag tänka mig måste vara väldigt lockande om man är ung. De chanserna eller möjligheterna fanns inte ens när jag var yngre, och det kanske var lika bra. Så jag tänker att det är en kombination av att det är oerhört lätt att handla, och att man samtidigt blir väldigt... Man matas ju också med väldigt mycket kring shopping, och på sociala medier är det ju väldigt mycket uppmaning till att man ska handla och man ska konsumera för att vara lycklig. Och jag tror att det måste ju påverka på något sätt. Sen återigen, har inga siffror på det. Men, i de yngre ålderskategorierna så är det ju en hel del e-handel. Och e-handeln har ju ökat. Så det känns som att det sambandet är inte helt obetydligt.
Nej. Hur stor del av så här befolkningen är det som är er register?
Ja, det har legat ganska stadigt kring 400 000. Ganska många år nu faktiskt. Och det som har hänt, som är väldigt, väldigt oroväckande tycker jag och många med mig, det är ju att antalet har legat ganska stabilt, men varje enskild person är skyldig en högre summa. Så medianskulden nu är ungefär 70 000. Alltså det är större skulder som kommer in. men det där antalet personer ligger stabilt. Och det kan man väl på ett sätt vara glad över att inte det ökar jättemycket, men det är ju samtidigt oroväckande om den första, jag ska säga, den skulden som kommer in är större, för det är ju svårare att reglera den. Så att det där är ju lite
svårare att komma ur. Men, kan man koppla det då till att det är lättare att handla, eller det finns, ni vet kanske inte?
Nej, alltså nej, tyvärr. Alltså, det är ju, nu är det ju naturligtvis en hel del skulder kopplade till el. Den har varit så pass dyr. Så det är ju det man kan se nu, och det har verkligen redan börjat synas. Jag tittade igår på vår analysavdelning, och att de uttryckte sig, de var genuint oroliga i alla fall, för att det har kommit in väldigt mycket skulder kring, alltså elskulder bara nu då under 2023, och det är inte så svårt att förstå. Det har varit tufft för oss alla, och har man inte buffert för det, så kan jag verkligen förstå att det är svårt, och även många företagare som har haft svårt att betala elen.
Nej, men precis, och där är ju många som inte har marginal. Jag såg någon undersökning som jag tror det var Svea Ekonomi gjorde för något år sedan, som var så att 27% av befolkningen klarar inte en oförutsedd utgift på 5 000 kronor.
Nej.
Och kommer det då högre elräkningar, det jag tror kostnadsökningar för många, jag tror det var någon som SVT hade, och sa att det är 60 000 per familj per år nu 2023 versus 2022, då säger det sig självt, det är ju de där 5 000 per månad, så att det är inte,
absolut,
ens, så att det är inte ens buffert.
Nej, och det är ju också, alltså, för det där är återigen svårt, för det där är ju naturligtvis ett råd man skulle vilja ge, förutom det här med att vara aktiv och så är det ju självklart så att man skulle vilja ge rådet att det är en förutsättning för att klara sig, att man har en buffert, men det är så oerhört tandlöst att säga det kanske till grupper som inte kan jobba upp en buffert. Så det där är ju, det kan man ju göra även om man har knappa marginaler, men det kan vara svårt att,
ja, men precis.
För vissa är det svårt att även spara lite kan vara väldigt svårt för vissa.
Exakt. Någonting som ofta är media, så jag tänker innan vi går in på det här med skuldsanering och hur man kan börja, så är det ibland det där mycket med barn. Att liksom så här med vräkning och barn. Att jag tyckte jag såg någonstans på er hemsida att var 12:e barn i Sverige har föräldrar med skulder hos kronofugden. Och att, så att då blir det egentligen så att 2 i skolklass skulle man nästan kunna säga. Så att,
det är jättesorgligt. Och vi har ju precis som det är i trafiken, någon slags nollvision. Det är ju självklart att ingen som jobbar på kronofogden vill någonsin att man ska behöva vräka barn. Det är ju den absolut hemskaste arbetsuppgiften, om jag får säga så. För det tar ju på en, så att säga. Det ska man inte sticka under stol med. Men vi jobbar ju, mina kollegor jobbar ju stenhårt, alltså med det här vräkningsförebyggande arbetet, där man vill att socialtjänst och hyresvärdar ska träffas, samverka, kommunicera kring de som är sena med hyran, och kanske agera ganska så snabbt efter att någon är sen med hyran.
Så att det inte går så långt. Liksom.
Ja, alltså om man gör det, vissa kommuner så är det så att de har möten där hyresvärdarna, om det inte finns så många då på den orten, träffas tillsammans med socialtjänsten, och ibland är kronofogden med, och så har man en diskussion kring någon som är sen med det, och så kan man se om man kan lösa det så. Men här i Stockholm där vi, så är det ju svårare, det är 13-14 stadsdelar, det är väldigt mycket folk, det är svårt, men även här finns det kommuner som söder om stan som har lyckats jättebra med det här, och de är ett sånt exempel som marknadsförs och som andra kommuner tar mycket inspiration ifrån hur man kan göra, och de har lyckats få ner det på väldigt låga nivåer.
Du kanske hade en fråga, men kan vi inte komma in lite på det här förebyggande arbetet så småningom här?
Det tänkte jag att vi ska göra nu. Så att, liksom, vilken hjälp finns att få? Liksom, när ska man vända sig till er? För min upplevelse, jag har ju inte varit inblandad i detta, utan jag har hjälpt så här, en organisation som heter Giving People, så har jag ibland hjälpt dem med människor som har haft det tufft ekonomiskt. Och min upplevelse därifrån är ju att många vänder sig alldeles för sent. Att man skulle kunna kontakta er och ta hjälp mycket tidigare i processen. Att det är nästan när man inte klarar av det längre som man kommer
precis
till. Vad tänker
du? Men jag håller helt med. Jag vet inte om det är så att det är... Jag kan inte föreställa mig det riktigt, men det kanske är så pass obehagligt att få det där fönsterkuvertet från Kronofogden så att man bara liksom stoppar under halmmattan. Nej, men jag tror att det är jättejobbigt att ta det där första steget att lyfta luren och ringa. Men det har vi också erfarenhet av, att folk ringer och är väldigt spända. De kanske är liksom i affekt. Det är väldigt, man kan nästan ta på stämningen. Och sen så när man har pratat klart så säger de så här, men nu har mina axlar sjunkit ner. Det känns jätteskönt att prata med dig. Det är fortfarande jättejobbigt. För vi kan ju oftast inte göra någonting åt den situationen de har hamnat i. Vi kommer ju egentligen bara med information. Men ändå så har ju det en väldigt stor psykologisk effekt. Att de liksom, okej, det är fortfarande en jättejobbig situation. Men det känns superskönt att jag ringde. Så det vill jag verkligen skicka med till alla som lyssnar. Att vi vet att det är jobbigt att ringa. Och vi har stor vana av det. Att prata med människor som tycker det är jobbigt. Men vi vet också att de flesta, det blir som en sten som lyfts från axlarna när man väl har ringt och fått information också om vad som, för ofta kanske man bygger upp, det blir ju, man bygger väl upp jättehemska scenarier om man inte vet gången och jaha okej, men det går alltså att göra så, det kan bli så. Det finns ju ofta olika saker man kan, olika scenarier som är tänkbara.
Kanske
så,
att man ser lösningen lite närmare sig själv och att man har fått liksom prata med någon och inte bara håller det själv.
Nej, precis. Och det, men för att återknyta det och så ringer folk ofta väldigt sent, och även när det handlar om ett vräknings, vad ska man säga, man har fått ett kuvert om det då, att man behöver bli avhyst som vi säger då, så ring omedelbart om du får det. Och om inte annat så behöver ju vi, jag menar, då kan man ju åtminstone ha ett samtal kring hur har det blivit så här, vad är orsaken till att det har gått så här långt. Inte så att man kan ha en dialog så att vi kan ta personen i handen och hjälpa dem. Men då kan man ha en dialog kring information om du behöver göra så här för att undvika det här. Vi kommer göra det här. Det har också gått ett brev till socialtjänsten där du bor. Har du redan kontakt med dem? Ja, man kan ha en dialog helt enkelt. Och kanske de har det. I vissa fall så kan de gå in och hjälpa till att betala. I andra fall kan de inte det för att de kanske redan har gjort det en gång. Eller ja, det finns alla möjliga tänkbara vägar som det kan ta. Så att man börjar med att lyfta luren, och är det så att man tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt så skulle ju uppmana vi alltid till kommunens budget- och skuldrådgivare. Man kan gå, det är kostnadsfritt, så att man kontaktar dem omedelbart.
Precis, för det var också en sån där tips som jag brukar säga så här, att ibland när vi får mejl så är det så här, nej, men vi kan inte göra någonting, men vänd dig till kommunen, för det har varje kommun en sån här kommunens budget- och skuldrådgivare. Då kan man gå in på sin kommuns hemsida och boka möte. Och de är också, när jag var med en sån här person på det mötet med då kommunens budget och skuldrådgivare. För där tänker jag också, vad kan man göra som anhörig eller kompis? Så upplever jag att ibland så är det där att man som anhörig kan ta i handen och gå till det där, boka det där mötet på kommunens budget. Man kan vara med på det där telefonsamtalet.
Ja, absolut. Men de är, alltså jag vill verkligen hylla dem. De är en helt fantastisk yrkesgrupp verkligen. De gör en enorm insats för jättemånga, men de syns inte så mycket. De är inte så bra på att göra reklam för sig, men jag passar på att göra det. De är helt fantastiska, och tycker man det är väldigt jobbigt med ett sånt personligt möte så finns det ju möjligheter att få rådgivning över telefon också, om man verkligen vill hålla det. Så att säga, man tycker det är jobbigt och bara tanken av att gå till sånt kontor, så kan man absolut ringa. Men som anhörig, jag vet att jag gjorde det på socialtjänsten. Jag hjälpte folk att sprätta upp kuvert och sortera. Liksom. Det här har redan gått till Kronofogden, då behöver vi ringa dit. Här har du fortfarande chans att betala, då lägger vi dem igen hög. Därför att det kan ju komma ganska mycket kuvert från oss som gäller ungefär samma sak. Så det kan bli ganska mycket att öppna.
Ja. Och sen också om man inte har så mycket självförtroende i det där, så myndighetsspråk är ändå lite liksom så här speciellt. Och jag tänkte på det när du sa det här fönsterkuvertet med Kronofogden. Alltså det där är roligt, vi hade ju Skatteverket på besök, och det sa jag så här, ibland så när du vet Skatteverket ringer så är det ungefär som du vet när man blir stannad i en trafikkontroll, så är min första tanke så här, när drack jag senast, så kan det vara så här, 3 månader sen, men den första tanken,
vad har jag gjort nu?
Så att,
det är verkligen så, jag känner igen mig till 150%, jag hade en sån incident för inte allt för länge sedan, jag blev stoppad i en sån här kontroll och tänkte, men jag kanske ätit en punschpralin eller andat sinnen. Araxboll liksom. Jag har inte heller, jag hade inte heller druckit något på flera månader, men jag var jättenervös.
Exakt. Och
det, Men jag tänker också att, det vill jag också nämna, att vi jobbar ju väldigt mycket med klarspråk av alla våra blanketter också. För det är också viktigt att nämna att de är krångliga. När jag började, jag tycker de har blivit bättre. Men de, när jag började så fick jag sitta ganska länge. Vad är det egentligen de ska göra? Vad är det som förväntas av en när man får en sån här blankett? Aha. Och då tänkte jag bara så här, jag är ändå från Sverige. Jag är väl vad man klassar som normalbegåvad och har ingen, jag har inte dyslexi. Jag kan ändå förstå. Men tänk alla de som inte har svenska som första språk eller har svårt att läsa eller har kognitiva nedsättningar. Det måste vara helt omöjligt att förstå. Vad är det jag ska göra när jag har läst färdigt? Jag förstår att jag har fått ett brev, jag förstår att det har hänt någonting, men vad ska jag göra?
Exakt.
Ja. Det jobbar vi hårt
precis,
med.
När det står så här, anmodan att eller föreläggande. Liksom.
Ja, nej.
Men kan det vara en sån kvarleva sen 70-talet då? Att man liksom,
ja, men sen,
alltså då ja, när det inte var så himla noga med hur klienten tar emot det här, eller?
Ja, men både det, men sen är det också så här att myndigheter, det är ju som exempel Skatteverket, jag kan dem bättre än er, men då
är det
ibland,
helt okay.
Men ibland så är det så att ni måste ju fatta beslut, och då måste ju de besluten vara formulerade på ett visst sätt för att de ska uppfylla lagstiftning, eller för att de ska hålla, för att de ska kunna överklagas, eller för att de ska liksom uppfylla formalian som krävs.
Jag fattar det. Men vad sa du om klarspråk, att ni också i de här...
Ja, vi har ju faktiskt en som jobbar, ja, jag tror jobbar 100%, om inte 100% så väldigt mycket, med just klarspråk av blanketter, av information på webben, av interna texter. Alltså egentligen allting vi producerar går igenom ett klarspråksfilter, för att det har blivit mer och mer viktigt utifrån en demokratisk aspekt också, att alla verkligen kan förstå och ta del av det. För det är omöjligt att agera om man inte har förstått. Och då är det ju svårt att säga att ja, men du har inte agerat. Ja, men jag förstår. Alltså, det framgick inte av den här blanketten vad jag skulle göra. Så där har man ju, och vi har ju det har vi ju mycket kvar att göra naturligtvis. Men jag tycker ändå att det blir väldigt mycket bättre att man liksom kanske börjar med det viktigaste först. Man pratar i du-tilltal, man plockar bort passiva satser och är mer aktiv i meningarna. Och sen att det oftast finns med en sammanfattning och även så här, det här händer om inte du gör det här. För det är ju egentligen det man vill veta som. Så jag tycker att det har blivit, på mina 12 år tycker jag det har skett en enorm förbättring. Och även hur vi skriver anteckningar, alltså hur vi skriver våra egna handläggarnoteringar. För det fanns också en gammal, vad ska man säga, kanslisvenska som hängde kvar. Där man liksom, man läste en kollegas anteckning och tänkte, va? ursäkta, men jag, det här, och återigen, då har jag ändå svenska som modersmål. Men, så att där sker ju också en förflyttning. Man ska också kunna förstå kollegornas anteckningar. Och det gäller när det kanske kräver ut anteckningar ibland om de tycker att de har blivit felbehandlade. De ska också kunna förstå det. Och man ju se sin roll som statstjänsteman att vara begriplig.
Ja. Men det, jag tänker, det, och detta kanske du inte kan svara på, men jag vet att från tid till annan så kom det, och så mycket i vårt forum så kom det upp att det, man är anhörig till någon och så vill man gärna hjälpa till. Och fler än en gång så har det hänt så att man vill betala den anhöriges skulder. Och jag är väl inte liksom från den alltså begränsade erfarenheten som jag har haft med jobba med dem, så brukar jag liksom avråda från det där, att säga så att, alltså att det är lite som att bota symptomen och inte ta hand om grundorsaken. Att det är liksom, vi botar hustan men vi botar inte det som gav upphov till hustan. Och att jag hellre rekommenderar, så hjälp hellre till med att ta med dem till kommunens budget- och skuldrådgivare, ta med dem på möten med kronofogden, alltså var ett stöd snarare än var en plånbok. Jag vet inte, vad tänker du? Eller kan du svara på en sån fråga?
Jag tror nog inte att jag kan svara liksom om myndighetens vägnar. Men jag kan väl, liksom, om jag ska tänka utifrån lite mer personlig horisont, så kan jag absolut hålla med dig. Men jag tror att det kan vara så. Det beror väl också på hur mycket skulder man har. Men om det är så att man som anhörig tänker att man betalar för att, så att säga, bli av med liksom kronofogdens åtgärder. Och sen får man ju då hoppas, som du säger, att man som anhörig stannar upp och tänker, det här vill inte jag göra fler gånger, utan då behöver ju den här personen behöver ju lära sig hantera sin ekonomi. Och då finns det ju, om vi tänker oss att personen inte har några neuropsykiatriska svårigheter eller så med impulskontroll eller med projektledning av sig själv, eller vad man ska säga, så skulle jag absolut ta den personen i handen och gå till en budget- och skuldrådgivare. Absolut.
Ja. Ja.
Och det skulle jag säga var ett krav. Jag skulle nog säga att det är ett krav för att jag ska hjälpa dig att reglera det här. Det är att du tar...
Ja, det behöver inte vara antingen eller. Det har du helt rätt. Men för någonting som jag också upplevt att de gångerna jag varit med om det är att det är jättemycket skam förknippat med det här och att många också anledningar till att det blir så sent är att man vill, alltså så här, de jag har träffat, de vill verkligen göra rätt för sig. Och det var med en kvinna som jag hjälpte, alltså det var på nivån, du vet, att hon hämtade inte ut tabletter för sitt hjärtfel. För att de kostade pengar och skulle för att hellre betala av de här räntan. Och du vet, när jag såg så blev jag så här, alltså gud, för guds skull. Alltså så här, vi måste prioritera din hälsa innan vi börjar. Och då var det så mycket liksom att hellre att jag mår dåligt och att jag gör rätt för mig mot andra. Och att det var den här skam, jag kommer ihåg att det var så mycket skam kring att ta hjälp. Skam att man hade dragit på sig skulderna. Och att man helst inte ville berätta för någon annan.
Mm.
Nej, jag tror att... Men du sa någonting... Eller för det första vill jag säga att jag tycker det var en sorglig men också lite fin historia. Att man har det så starkt så att man vill göra rätt för sig. Men det ska ju självklart inte gå ut över ens personliga hälsa. Men vi har ju den... Vi har ju verkligen den utgångspunkten i alla ärenden att folk vill göra rätt för sig. Vi går ju inte in med inställningen att folk inte vill göra rätt för sig. Nu ska vi sätta dit dem. Utan vi har verkligen den ingångsvinkeln på det hela. Att alla vill göra rätt för sig. Det är nästan så att det är våran... ska jag kalla det för? Ja, det är någonting som genomsyrar myndigheten verkligen. Alla vill göra rätt för sig. Så vi tror på det väldigt starkt. Att det är oerhört få som... vi har ju en liten grupp som vi brukar kalla för de som kan betala men inte vill. Och den är liten, men de finns också. Och där har vi en speciell enhet som heter specialindrivning som jobbar med dem som faktiskt har möjligheten och som faktiskt inte vill. Alltså som undandrar sig på olika sätt. Och det är väl jättebra att det är några som jobbar aktivt med dem. Men det stora flertalet är, precis som du säger, vill absolut göra det för sig.
För att där fick vi också den hjälpen vi fick där på kommunens budgetskuldrådgivare. Det var ju också så här, men ansök om skuldsanering. Och det var till och med så sjukt att vi räknade ut att hon skulle få mer pengar i en skuldsaneringssituation än vad hon hade nu. Så att liksom en skuldsanering förbättrade hennes liksom löpande ekonomi. Men kan du inte berätta, för där upplever jag också att det finns mycket myter kring det här med skuldsanering. Och kan du inte ge en introduktion och liksom hur det funkar?
Jo, absolut. Jag kan försöka. Men jag tänker att skuldsanering är ju en fantastisk möjlighet för de som är så pass kraftigt överskuldsatta att man inte kan betala inom en överskådlig framtid. Och numera finns det också självskattningstest man kan göra på vår hemsida. Men det är ju en individuell bedömning och kriteriet är ju, precis som jag nämnde då, att man inte kan betala inom en överskådlig framtid. Och vad är en överskådlig framtid? Ja, det är också individuellt, men säg 15-20 år, 10-15-20 år, alltså lång tid. Så att därför så är det ju så att de som ansöker om skuldsanering som kanske är 25 år gamla och har 30 000 i skulder kommer inte att få skuldsanering. För att det finns alla möjligheter att den personen jobbar och betalar tillbaka. Om man ska dra det lite grova drag då. Och det som har hänt nu, det är ju att det har skett en enorm ökning av ansökningar de senaste åren. Så för ett par år sedan så låg beviljandegraden, alltså antalet människor som fick skuldsanering, låg på...
Jag tror det var 60%, ja, tror jag att ni skrev på
hemsidan. 60-61%. Och nu är den beviljandegraden nere på 35. Så det innebär ju att det är en enorm mängd ansökningar som kommer in. Och det är många ansökningar där personen inte är, helt enkelt inte kvalificerad insolvent. Som det så tjusigt heter, när man faktiskt då i princip på ren svenska inte kan betala. Det betyder det. Så att det betyder ju att det gjordes vissa lättnader och fler kan ansöka. Och det är i sig positivt. Men det är också en stor andel som inte uppfyller de kriterier som man, som man måste göra för att få skuldsanering. Så att det där är lite både och, men de har ett pressat läge. Det är många som ansöker. Mm. Ja, som sagt, det är många ärenden där det tyvärr blir nej då. Mm.
Men hur går det till? Liksom? Alltså, skulderna skrivs av.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ja, i princip så gör de ju det först efter 5 år. För det du gör är att du får en betalningsplan. Först så får du ett inledande beslut. Alltså ett beslut som säger ungefär i vilken riktning. Det är inte ett ja eller ett nej, men det är liksom en vägvisning lite om hur det kommer gå. Så man får ett inledande beslut och sen får man ett riktigt beslut, så att säga. Och det betyder ju att de som sitter med skuldsanering, de undersöker ju allt. Alla tillgångar, har du någonting annat som kan, har du bostadsrätt eller har du liksom någonting annat du kan realisera, ja, då kanske det blir svårare att få skuldsanering. Mm. Så det undersöks ju först väldigt grundligt, och man gör också en intervju, man pratar med personen länge. Längre än vad vi på som jobbar med verkställighet gör. Vi har ju ofta snabbare avstämningar med gäldenärerna. Man gör helt enkelt en grundläggande utredning om personens totala livssituation. Alltså allt med familj och jobb och hur skulderna ser ut. Sen så är det ju också så att borgenärerna, de som man är skyldig pengar, kommer in med sina synpunkter. Så att de kan ju säga nej. Eller ja. Och så att de pratar ju också med alla borgenärer. Så att borgenärerna måste ju också gå med på det, så att säga.
Och då, vad händer om de inte går med på det?
Alltså jag vet inte det i detalj vad som händer, hur många som behöver säga ja och nej på det. Men jag vet i alla fall att de behöver prata med alla borgenärer. Och att det måste ske någon slags överenskommelse där. Annars kommer det ju inte den här betalningsplanen att fungera, helt enkelt. De behöver godkänna den betalningsplan som handläggaren då presenterar för dem, så att de får säga sitt, så att säga, i det där. Och då är det ju så att man betalar av under 5 års tid. Så man är på en sån, ja, det är ju i princip en avbetalningsplan, kan man säga. Så att man betalar av på 5 år, och efter 5 år så skrivs det som är kvar då. Det skrivs av. Mm. Om man är företagare så är det 3 år, och om man är privatperson så är det 5 år. Mm. Och i princip så är det ju existensminimum, så det är oerhört tufft att leva med skuldsanering.
Yeah.
Oerhört tufft. Där pratar vi inga marginaler att lägga undan till sparande.
Mm.
Utan där handlar det om att ha huvudet ovanför vattenytan de 5 åren.
Mm. Men för det där visste jag faktiskt inte förrän jag var inne på er hemsida, att det finns typ 2 olika sådana här skuldsaneringsspår. Ett för privatpersoner och ett för företagare. Kan du inte säga någonting om det?
Ja, jag kan tyvärr inte det i detalj, varför det är en kortare betalningsplan för företagare, men Men det har de bara beslutat. Och sen vet jag att i vissa specifika fall så kan man få en kortare betalningsplan än 5 år. Men då ska det till som personliga anledningar kring det. Så det är ju individuell. Det är därför det är så svårt att uttala sig egentligen generellt om skuldsanering. För det är många som frågar när man är ute och så.
Mm.
Men det är ganska liten information som är generell när det gäller skuldsanering. Det är oerhört specifikt i det fallet. Så att där skulle man väl råda alla till att först göra det här självskattningstestet och se på ett ungefär, ja, men jag kanske skulle kunna vara kvalificerad. Mm. Och då behöver jag lägga lite krut på min ansökan. Och återigen, om vi ska knyta an till budget- och skuldrådgivare, så finns det finns en större chans att man har en större chans om man gör en gedigen, så att säga, ansökan. Att man inte hafsar igenom, om man försöker så lite slarvigt, inte hafsar igenom ansökan utan verkligen gör det ordentligt. Och då behöver man kanske ta hjälp av någon om man tycker det är svårt. Det kan lika bra vara en anhörig, men annars så får man den hjälpen hos budget- och skuldrådgivaren också att göra en ordentlig ansökan.
Nej, men jag testade det där testet och det var ju bra. Där är en massa följdfrågor som dyker upp och jag lärde mig något nytt också där. Att jag kryssade i att det var skatteskulder, men då var det så här, nej, du får inte det för skatteskulder, för att skatteskulder skrivs av efter 5 år eller preskriberas.
Så att
jag lärde mig massa saker när jag satt där och kryssade.
Men jag tänkte bara på de här borgenärerna som då tackar ja till att okej, vi skriver av den här skulden. Men blir de liksom kompenserade på något sätt, vad du vet?
No.
Eller de får bara tugga i sig det?
Ja.
Det får de bara tugga i sig.
Men där tänkte jag faktiskt, om jag bara får göra ett litet sidospår. Och för att jag har ett tag så hade jag en idé kring det där med skulder. Och jag vet ju också att det står ju överallt där med skuldsanering att liksom, man ska inte se det som någon slav, så här, ah, men jag har inte betalat, jag tar skuldsanering och så börjar jag om. Det är liksom inte det som är poängen, utan man måste ha gjort en hel del aktiva grejer. Att man måste ha testat, man måste ha kontakt, man ska försöka betala av. Men ibland så upplever jag så här att det hjälper ibland om man vet hur till exempel de här inkassobolagen och de fungerar. Och det är många som inte vet det, att till exempel det första som du säger, de lägger ju ofta, om skulden är 100 kronor så börjar ju de ofta lägga på ränta och sen lägger de på påminnelseavgift och sen lägger de på ränta igen. Så jag brukar ju säga så att det första liksom när man förhandlar med dem, det är ju så här, okej, men försök få ner beloppet till ursprungsbeloppet. För att i deras värld så är ju räntan och det är egentligen vinst. Och ursprungsbeloppet är egentligen det som är jobbigt för dem. Så att man kan alltid försöka liksom få ner skuldbeloppet, det är ju liksom jackpot om man lyckas med det. Sen kan man alltid försöka sänka räntan, man kan alltid försöka frysa räntan, man kan försöka handla om beloppet. Och sen någonting som de flesta inte vet, det är dessutom att efter ett tag, så de här bolagen, då har de liksom ofta buntat ihop de här skulderna. Och sen säljs de vidare, för de får inte ha dem på sin balansräkning för länge. Så då tar de så här, okej, folk är skyldiga oss 10 000, men vi kommer nog inte få 10 000. Så vi säljer detta till bolag X och då betalar bolag X 6 000 kronor eller 5 000 kronor för den där. Och då har du plötsligt, jag som har skulden, har fortfarande skulden på 100 kronor fast nu till bolag X. Mm. Men bolag X har fortfarande, de har ju bara betalat 50 kronor. Så i förhandling med dem så kan jag sänka det från 100 kronor till 75 kronor. Så har bolag X fortfarande gjort en vinst på 25 kronor på mig.
Mm.
Så att där är väldigt mycket utrymme att, eller så här, inte väldigt, där är mer utrymme att förhandla än vad man tror. För att de flesta vet inte att de här skulderna säljs mellan olika bolag. Och det sista bolag som äger det kanske bara betalat 25 kronor för att du ska ha din skuld på 100 kronor.
Ja, och det man kan säga där som är jättebra brygga till ett budskap som vi kanske har, det är ju så här, det som du säger där, det är ju om du ska förhandla, gör det innan kronofogden.
Ja.
För att när det väl kommer till kronofogden finns det liksom ingen möjlighet att förhandla, det är inte en sån, det finns inget utrymme för förhandling överhuvudtaget. Så att ska du göra det, så lägg all krut på att förhandla innan i sådana fall hos inkassoföretaget då. Eller om du inte vill förhandla så kan man ju alltid, det där är ju upp till varje enskild inkassoföretag och jag har väl inte så mycket insyn i inkassobranschen egentligen, men det jag vet från de som har ringt in, det är ju att det finns möjligheter till avbetalningsplan med dem åtminstone. Och det gör det ju inte med oss.
Nej.
Så att ibland så ringer människor och säger, snälla, kan jag inte få en avbetalningsplan? Och då är det ju kittlande att säga, och liksom att man skulle kunna tänka, ja, det hade varit bra. Men så får man ju liksom nej. För det går bara inte. Det har väl något specifikt fall där man kanske har, jag tror att jag godkände en sån på mina 8 år som inspektör. Och då är det väldigt särskilda omständigheter kring det. Och det handlade om att hon skulle i sådana fall, hon var sin egen, hon var chef på det stället och hon skulle egentligen behöva administrera sin egen löneutmätning och det hela blev väldigt, men en gång på 8 år.
Ja.
Men det, i princip skulle man kunna säga att det finns absolut ingen chans till förhandling med oss. Mm. Det är liksom egentligen budskapet, så gör det i sådana fall.
Ja.
Och fråga alltid inkassoföretaget, fråga alltid åtminstone om det är möjligt med en avbetalningsplan och se till för allt i världen att sköta den, för annars så kommer de inte ge dig så mycket respit, då går det rätt in till oss. Det finns ändå, som vi pratade om, det finns ändå möjligheter i olika skeden att faktiskt påverka det själv. Och det är lite empowerment för sig själv om man tar tag i det och gör det. För då får man lite styrfart att man har kontroll över sin situation. Så det finns ju flera aspekter av det att vara aktiv. Det är inte bara att vara aktiv för att det är bra för att inte komma till kronofogden, utan det är också att det skickar en signal till dig själv att man har kontroll över ekonomin.
Ja, och det underlättar också i nästa steg. Alltså för det första så liksom så här, med inkasso, alltså också inkassoföretag ofta är, de är inte så hemska som man tror. Och nummer två, precis, det hjälper mig i nästa steg. För då, när jag kommer till er och säger så här, men titta här, jag har gjort alla de här grejerna. Så där är också en tips till anhöriga, eller så här, dokumentera alla stegen du har gjort.
Ja,
så att du i ansökan kan skicka, titta här, den här veckan då jag kontaktade alla de här, jag fick det här och det här, de har sagt spara dokumentationen från inkassobolagen där de säger så här, nej, vi hjälper inte dig, eller liksom det, nej, liksom fråga om sänka räntan och få det deras avslag. Så att jag upplever så här, när man i den här processen är aktiv, vad du än får för resultat, så är det liksom en bonus eller en vinst, för att du bygger ditt eget case.
Ja, absolut. Jag håller verkligen med. Och som sagt, som du sa där, dokumentera det jättebra. Ja. För att särskilt om man har många ärenden att rodda i sig, så kan det nog bli ganska, då får man ju vara sin egen lilla spindel i det där nätet om man då inte tar kontakt med en budget- och skuldrådgivare, eller om man har någon snäll anhörig som kan hjälpa en, så blir man ju sin egen lilla spindel i nätet där när man ska öppna kuvert och hålla koll. Så där tror jag dokumentation är superviktig, också veta vem man har pratat med och vad man har förhandlat och vad man har kommit fram till och ja. Så det, jag bara förstärker det som du redan sa.
Bra. Ja, men super. Jag tänker, här var en fråga från Jens i forumet. Detta är inte något jag känner till, men han skrev så här: jag tror att det finns något förslag av att hantering av inkassoärenden ska ändras, att man istället för att räntan betalas först, så ska det först betalas av på liksom själva beloppet, så att man vänder på det. Är det någonting som du känner till? Eller som...
Ja, jag känner till att det är absolut ett förslag, men det har inte kommit något beslut. Men det där är ett förslag som ligger, och det har varit många från oss på Kronofogden, för vi kan ju också, när vi ser saker i systemen som inte funkar, så kan vi också som eskalera det till våra jurister och se, och så kan man, det tar ju många år förstås, men man kan liksom trycka på från juridikhåll så att säga och få till en lagändring i olika saker. Så att jag har också hört det, och det finns absolut ett förslag, men det finns inget färdigt beslut. Men det hade ju naturligtvis hjälpt, och jag tror det hade varit oerhört bra för väldigt, väldigt många skuldsatta. Så det hoppas nog vi allihopa på, att det ska bli att det ska komma något beslut som vi kan förhålla oss till.
Ja.
Ja.
En fråga från Erik Dahlén här också. Han undrade, nu när vi ser så här, om bostadspriser går ner, alltså så här, om man ser ni några tecken på att folk börjar, liksom, att man hamnar lite det som hände på 90-talet, att man säljer med förlust och sen får man jättestor blankolånskuld till banken och så dras man med det i 25 år. Liksom.
Nej, alltså jag tror att det är lite för, eller jag
det är lite för tidigt
igenom,
kanske.
Ja, jag har tittat igenom alla våra pressmeddelanden och all statistik, och det finns inga sådana tecken ännu. Men jag tror, eller jag vet från tidigare också, att det sker alltid med en viss fördröjning. Så skulle du ställa den frågan till mig om 2 år, så kanske det ser helt annorlunda ut. För jag vet att det är lite dystra prognoser generellt. Alltså det är dystra prognoser för antalet gäldenärer, det är liksom vilka skulder man har när man kommer in, hur lång tid det tar att komma ifrån kronofogden. Den totala skuldsumman har ju ökat väldigt mycket, den totala skuldsumman hos inkasso ökar också. Så det är ju inte några jätteroliga siffror generellt, så det skulle inte förvåna mig det allra minsta faktiskt om det skedde något liknande. Sen kanske får vi hoppas att det inte blir riktigt lika illa som det blev när man satt och åt havregrynsgröt på 90-talet, eller många gjorde. Men jag skulle inte bli förvånad om vi ser något som åt det hållet i alla fall.
För där tänker jag också att om jag ska vara lite tuff, så tänker jag att ibland så är det lätt för människor att sitta på höga hästar och tänka så här, men du vet, det där är bara folk som är oansvariga i sin ekonomi som hamnar hos kronofugden. Och de, för du vet, när jag jobbade med en kollega i Lyxfällan, så var det så här, men vilka är mupparna i Lyxfällan? Och så var jag och Charlie var så här, alltså det, tänk dig en skilsmässa, en sjukdom eller en arbetslöshet. Alltså det är inte långt ifrån, att många gånger så är det inte liksom att det kan vara människor som har haft varit ansvariga, men det är så här, huset fallit i värde, skilsmässa på och en arbetslöshet, och så är man liksom i en kass ekonomisk situation.
Ja, och jag tänker så här att man får ju ha respekt också för att Lyxfällan är ju för att också göra tv. Därför det finns väl många fall som skulle kunna vara med i Lyxfällan det finns ingenting som man kan skratta åt, eller det finns ingenting som man kan tycka att jag skulle aldrig köpa Coca-Cola för mina pengar. Men man kan ju liksom, man kan ju överföra det på andra situationer. Nej, du kanske inte ska köpa Coca-Cola, men du kanske överkonsumerar och hoppar istället. Fast det ser ut på ytan som att du har pengar, men det finns ingen buffert och du har jättehöga bostadslån. Det är bara att gå liksom till Stockholm här. Jag kan titta på liksom barnens kompisars föräldrar eller mina grannar. Folk är ju ganska högt belånade. Så att det vill ju till då att båda två kan jobba och ingen blir sjuk och inte, framförallt inte arbetslös, eller för den delen om man går skilda vägar, och då kanske man inte alls kan upprätthålla den där levnadsstandarden som man hade. Så jag tycker att det blir lite... Det kan bli lite raljerande nästan. Kan ju också förstå att man skämtsamt säger liksom något om någon som upplevs lite så här, oj, den här har ingen koll på sin ekonomi. Men jag skulle nog mer säga att att man kanske lever lite, man har en hög levnadsstandard och det funkar när allting rullar på. Så skulle jag säga. Men som sagt, det vill till att man har den där ganska stora bufferten då, om man...
Och min poäng är liksom att ibland har jag sagt så här, att lite mer ödmjukhet skulle liksom inte skada, och att framförallt inte se ner på människorna som har hamnat i en tuff ekonomisk situation.
Men det handlar väl också om att man kan titta på sin egen ekonomi och säga så, ja, om allting bara går på så är det bra, men det är inte mycket som ska till för att det inte ska gå bra för oss.
Jag brukar säga så här, värdet på bostaden är skilsmässa och arbetslöshet.
Man måste ändå våga titta åt det hållet.
Då är det fan inte lätt för de flesta.
Men det finns ju såna här liksom från, jag vet att jag har kompisar och liksom även min sambo berättade om liksom just hur det var på 90-talet, så var det någon sån här liksom nästan som ett ordspråk att bara inte värmepannan går sönder. Mycket kan funka, men att gå värmepannan sönder, då är det de 50 000 finns liksom inte. Så det får liksom bara inte hända, och det kan man inte påverka. Man kan ju liksom, där kan man ju klistra in vad man bara inte bilen går sönder, eller bara inte barnens aktivitet.
Räntan går upp.
Ja, precis. Ja. Precis så. Och det har ju liksom, det har ju skett nu. Vi är ju i det. Och jag menar, det är inte så roligt för alla oss som har lån.
Nej, men precis. Men jag tänker så här, lite så här specialfrågor. Så att jag vet inte, så här, vi har en användare, Statera, som frågar så här, är kapitalförsäkring skyddad mot skuldsanering? För att den äger man ju inte själv, utan där är man ju förmånstag, den ägs ju av banken. Men för mig låter det så att det låter ju väldigt liksom konstigt om så här, jag lägger pengarna i en kapitalförsäkring, så kan jag ha en miljon i kapitalförsäkringen och sen är jag skyldig någon annan pengar, och att de inte skulle röras låter ju konstigt.
Ja, jag ska väl vara försiktig när jag uttalar mig, men jag har också väldigt svårt att tro det. Jag vet att vi till exempel utmätte ju med en viss specifik formel, så utmätte vi ju IPS, alltså individuellt pensionssparande. med en viss formel. Man skulle ha sparat ett visst antal år och sådär. Så det var inte att det var rakt av så. Men det är väldigt få saker som inte
vi får återkomma. Vi får återkomma om det där.
Få saker som inte vi kan utmata.
Men är det någonting som inte, till exempel, för jag vet exempel med företag så brukar man ibland säga så här, men du har tjänstepension för att den är skyddad i en konkurs. Är det saker som är liksom så här, som inte utmäts?
Ja, jag försöker tänka nu. Nu var det några år sedan jag gjorde det här mer exekutivt, men nej, alltså det är väldigt få. Det kan ju vara, det kan ju finnas vissa saker som är skyddade via arvsrätt och så, men vad gäller det där som du nämnde så vet jag tyvärr inte.
Nej, jag vet också, vi hade någon diskussion på forumet att det är till och med så här att om man har en bil men den står i någon annans namn, så var det så att man gjorde en utredning att, så här, att är du den som använder den så kan den liksom utmätas trots att den står i någon annans namn. Så att,
ja, precis så är det. Så jag kan bara instämma, det är precis så. Och det är väl egentligen som vi var inne på, det är klart att man gör ju väldigt grundiga utredningar så fort naturligtvis man ska utmäta någonting, för det ska ju vara den som är skuldsatt som äger det. Men alltså, om det är du som nyttjar den så kan det ändå vara föremål för utmätning. Och där är det ju ofta, det kan ju bli tvister och det kan överklagas och juristerna tittar på det, men det är oftast de utmätningarna, de håller oftast rättsligen också, så det är rätt sällan man får det, att det går igenom.
Ja.
Men jag blir inte klok här nu på pensionen. Den är inte skyddad. Eller liksom...
Ja, det, jag skulle, om jag skulle gissa som utomstående som inte kan, så skulle jag väl säga att pensionen är förmodligen en av få grejer som kanske påverkas minst. Alltså som du var inne på där med IPSen, inte att den är helt skyddad, men...
Nej, alltså jag är ledsen, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg exakt. Nej. Jag vågar nästan inte, men...
Nej, men vet du vad, vi pausar så får du kolla med en kollega och sen skriver vi i beskrivningen. Vi behöver liksom inte gissa, det är ingen mening att göra det.
Nej.
Bra, om vi tar några andra frågor här. Preskription, är det något som att ibland så finns det preskription på olika sorters fordringar? Och liksom att det till och med vet jag att det finns något som heter preskriptionsavbrott. Kan du säga någonting om det här med preskription?
Ja, men vi var ju lite inne på det till exempel kring de statliga fordringarna, till exempel om du är skyldig i Skatteverket då, eller CSN, de preskriberas ju efter 5 år. Så att de ligger i princip och skvalpar i våra system och sen så försvinner de maskinellt efter de 5 åren. Så det finns en liten notering om det i sidokanten. Det är många som ringer in och frågar nämligen. Att de kan vara liksom, ja men när är det? Och så kan man då säga, men 2024, 12:30. Men när det gäller de privata fordringarna så är det ju olika typer av preskriptionstider, och vissa har ju inte några alls. De ligger ju kvar, till exempel skulder till banken. De ligger ju kvar. Det vet jag också ganska många som ringde in och hade frågor om. Och det var ju kunde vara från mitten av 90-talet eller början på 2000. Så att, och sen så finns det vissa konsumtionsfordringar som har en preskriptionstid på 10 år. Men det är ju lång tid.
Ja, men där är ju också en sån här, alltså så här, för det kommer jag också ihåg när jag hjälpte till, att där får man också prata med inkassobolagen och de är ju tvungna, de är ju tvungna att svara på det, och sen är det ju vissa, att vad de har gjort i så fall, för att om det har gått längre tid och skulden är kvar, då måste ju de kunna bevisa att de har liksom upprätthållit den här, att det inte är något preskriptionsavbrott.
Exakt, det är precis som du sa, där behöver man också ha en dialog med liksom, antingen då med inkassoföretaget eller med ursprungsföretaget eller ursprungsfordran, så att säga. Bra. Diskutera med dem.
Ja, precis. Mm. Bra. Jag tänker så här, exekutiv auktion. Det är också något annat som ibland brukar dyka upp i media. Eller så här. Kan du inte beskriva så här, vad är det, när sker det, hur funkar det?
Ja, nej men exekutiv auktion är ju till exempel, om vi tar ett exempel som jag tror man kan förstå. Det är om vi säger att jag utmätte en bostadsrätt. Och det är ju samma där, personen har ju egentligen fram tills dess att den säljs, så finns ju alltid möjligheter att reglera skulden. Så att säga, eller man kan väl säga så här sammanfattningsvis, det finns alltid chans att göra det fram tills då naturligtvis att ett beslut om en exekutiv aktion och själva aktionen så att säga har äger rum. Och det är jurister som sköter de här exekutionsförfarandena för att det ska gå rätt till. Och objektet läggs upp, först värderas objektet via en, ja, via en firma som gör sådana typer av värderingar. Och man har visning, egentligen så är det ju visning som om, ja det är ju som om en vanlig lägenhetsförsäljning med det undantaget att man inte får fota eftersom att det är någons, ja det är privat, det är någons personliga tillhörigheter fortfarande. Så på så sätt skiljer det sig lite från en stylad visning i vanliga bostadsrättsförsäljningar. Men det är visning som vanligt och sen kan man då, efter visningen så kan man ju antingen vara med på telefon och lägga bud eller så kommer man till lokalen där den exekutiva auktionen hålls. Och i vårt fall då här i Stockholm så är det på huvudkontoret i Sundbyberg och då kan man komma dit. Och sen är det jurister som håller det där och då är det budgivning i vanlig ordning så att säga utifrån ett pris, ja, eller utifrån en summa som vi har satt.
Eller och sen tror jag, är det inte så att man måste betala 10% kontant i rummet?
Ja, så är det. Tror jag. Precis. Att, ja, eller via liksom, numera är det ju inte lika mycket kontanthantering som när jag började, men du sköter ju på via som vanligt med kortbetalning. Ja, precis, det stämmer. Ja. Så man betalar och sen så reglerar man resterande del av summan sen. Och då köper man ju, om man säger så här, lite köper man ju grisen i säcken därför att man köper ju lägenheten i det skick som den är. Alltså det vill säga, jag har ju varit med inte skött den själva förfarandet eftersom jag inte är jurist. Men sett de här olika bostadsrätterna och villorna. Och man köper som de ser ut helt enkelt. Mm. Och man får helt enkelt ta det som det blir. Och där kan det uppstå situationer där personen vägrar att lämna till exempel. Alltså att personen, när de sen kommer dit, den som har köpt, så kanske gäldenären är där och vill inte flytta för att...
Mm. Ja, men det vet jag också att då kunde man få hjälp av er. Med,
Då får man hjälp av oss. Då får man hjälp och det kallas för handräckning och då får vi helt enkelt hjälpa till och flytta på personen i fråga. Och det händer med...
Bra. Jag tänkte så att vi har pratat med en timme. Tiden går fort där. Är det någonting, Amanda, som du tänker så här, men detta vore också bra eller som du vill skicka med folk att liksom så här, förutom det här, ta kontakt, vara aktiv, be om hjälp, det är inte skamfullt.
Det viktigaste. Sen vill jag bara säga, för det brukar jag alltid skicka med och jag tror att det är en sån här klassisk socionomhugg som jag har. Det är att jag vill skicka med att vi verkligen förstår att det kan vara jobbigt att kontakta oss. Det är inte så att vi tror att det är bara, ring oss och, utan att vi förstår det, men jag vill skicka med det att det kommer att kännas lättare när man har kontaktat oss. Även om vi inte kommer kunna lösa en persons hela situation så kan jag med 100% säkerhet garantera att det kommer kännas lite lättare efter man har kontaktat oss. Det vill jag verkligen, när jag har den här möjligheten, vill jag verkligen skicka med det.
Och jag tolkar det också som att man kan också kontakta om man har en anhörig att få, liksom, att få information om så här, vad gäller, hur funkar det, vem kan man vända sig till?
Ja. Och jag menar, man får se det som att information är ju makt på ett sätt. För då, som vi var inne på, då kanske man i alla fall vet, okej, det här blir nästa steg. Då behöver jag förhålla mig till det, om jag ska agera på det eller om jag ska gå någon annan väg eller hur jag nu. Ja. Så att jag menar, får man den informationen så kan man åtminstone göra ett mer genomtänkt val.
Men alltså, behöver man legitimera sig på något vis när man ringer från anhörig eller ens för sig själv?
Nej, absolut inte om du ringer för dig själv. Sen kan det väl absolut vara så att om du ringer och en anhörig vägnar så gäller det väl att, för det vi brukar prata om är att man ska vara på något sätt vara part i det här målet.
Så att, men du får, eller så här, jag fick inte ge den. När jag har hjälpt så har jag inte, då har ni liksom gett allmän information, men då sa ni så att den personen måste ringa, du får gärna vara med på mötet, men vi kommer inte ge dig information om den här personen. Det var supertydligt.
Ja, och det var det jag tänkte säga, att det som är allra bäst är ju liksom att man då sitter i samma rum och att man absolut kan föra den personens talan om man så uttrycker sig, men att det är den personen som ändå uppger sitt personnummer och säger att jag tycker bara det här är för, liksom, det är för jobbigt och jag har min kompisar som ska hjälpa mig. Men det är precis som du säger, vi kan ju inte lämna ut den informationen till, för vi vet ju inte att det verkligen stämmer då. Men det som jag menar är väl mer att man kanske då kan försöka bena i det tillsammans. Att man, för det är ofta det så att man sitter i samma rum och att man...
Mm. Ja, men precis. Där ser jag ju, för att de få gångerna jag har gjort det, alltså man blir ju en projektledare. Det är där jag upplever att man kan hjälpa till, men också att inte... Och min eget inspel där till någon annan är så här, gör inte jobbet, var projektledaren, men gör inte låt. För precis som du säger, där kommer... Jag har ju sett att människan växer ju när man har ringt första samtalet till inkassobolaget och man har pratat på banken och man vet så här, precis som du säger, att liksom plötsligt, ja men man växer i självförtroende både av att ta tag i det och få resultaten, och att man, det bästa är när de efteråt nästan kan säga, titta men jag gjorde det själv. Eller jag kan säga att, titta det är inte jag som gjorde det, jag bara höll dig i handen, det var ju du som gjorde det själv.
Ja, men precis. Och om inte annat så är det ju så, när man är två så är det ju också så att man uppfattar information lite olika. Och är man den som kanske är då drabbad, om vi får uttrycka oss så, så, och är kanske lite i affekt, så är det också svårt att ta till sig all information som man får om det är så att det är mycket information.
Ja.
Så då är det också alltid bra att det är en till där som uppfattar information. Men jag har uppfattat att de sa så här, att du behöver göra så. Så kanske man kan värdera informationen lite mer objektivt, man inte själv är den som... Så tänker jag också.
Ja, men precis. Och jag tänkte faktiskt ge också ett tips till den som lyssnar. Det finns en fantastisk TED-talk av Brené Brown just om skam. Alltså att våga vara sårbar, som är jättefint, som visar så här, men skam, det är helt naturligt. Och det är liksom, det är inget dåligt i att visa sig sårbar eller be om hjälp, utan tvärtom, att det är en styrka att be om hjälp. Att man är inte ensam, och människor generellt gillar att hjälpa till.
Absolut, och nu tänker jag så här, nu är det ju sådana tider, för när jag började, eller man säger så här, mellan 2012 och 2017, så det var ju ett ganska, ekonomiskt sett var det ju liksom, trallade på ganska bra då, det var ju inte så som det är nu, så jag vet inte om det kanske också blir på ett sätt lättare att prata om det, för att det kanske också är fler som kämpar med ekonomin. Det finns väl något i det att, jag menar, vi är också inbjudna, vi har varit inbjudna till olika tv-soffor, och de pratar skuldsanering i TV4, och de har privatekonomiska råd, och jag får vara med i sådana här fina sammanhang, vara med i podcast. Alltså man pratar om ekonomi, och det hjälper ju också. Då hör man ju också att det är ganska många som kämpar med det, och vissa, många har fasaden att de har det bra, men att många kämpar med ekonomin. Så jag tror det kommer bli... Det är jobbigt att det är tråkiga tider, men det öppnar också upp för samtal kring ekonomi.
Exakt.
Så på ett sätt är väl det bra.
Mm. Det känns som det skulle kunna bli ännu bättre faktiskt. För nu när du säger det så tänker jag så, ja, alltså det är nog till och med lättare att prata om sin psykiska ohälsa än att prata om att man har problem med sin ekonomi eller att man är kronofugden. Så det kan
kanske
bli
ännu värre
bättre,
om de hänger ihop.
Ja,
blir ännu värre.
Ja, men exakt. Amanda, fantastiskt stort tack för att du ville hänga med oss, att dela med dig, sätta ett mänskligt ansikte på kronofogden och sånt. Och jag hoppas att vi kanske får komma tillbaka framgent och prata och ställa frågor.
Absolut. Jag vill också skicka med att jag är gift med ett av era största fans. Han var så pass starstruck att jag skulle vara med, så han var tvungen att lämna hemmet. Han lyssnar på allt som ni, och han skulle vänta på att det ska komma ut nya avsnitt. Och han har många gånger sagt åt mig att det här ska du lyssna på. Och jag har väl bara varit, absolut, det ska jag börja göra. Och sen har jag inte hunnit.
Du får hälsa så gott och tacka för att han lyssnar och att
det blir
det möjligt. Tack så hemskt mycket, Amanda.
Tack så jättemycket.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.